klimatrörelsen måste bli ännu bättre på, så att vi inte låter som den generiska personen som vi gjorde för 10-15 år sedan. Vi står mitt i en brinnande klimatkris. Folk har slutat lyssna.
Mm.
Så att jag tror att man måste vara dystopisk och glad.
Glad,
ja. Alltså, det är en konstig, livet är en konstig upplevelse.
Mm.
Och då kan man ju gå in och försöka vara så här, men jag ska, I will go high when they go low. Eller så gör man bara som mig. I go low when they go low.
The climate crisis is a cold red for humanity.
Nu hör ni mig, Lior, den enda gången i det här avsnittet, eftersom mitt tåg med SJ, mitt nattåg, var över 4 timmar sent, så jag missade hela den här inspelningen. Men idag så ska vi träffa Gurgin Bakircioglu, opinionsbildare, samhällsdebattör, föreläsare och nu med riksdagskandidat för Miljöpartiet. Vi ska lära känna Gurgin och samtala bland annat om att bryta normer, att föreläsa för orten och hans partipolitiska engagemang. Men inte minst bara lära känna Gurgin lite mer på djupet och den underbara person han är. Nu kör vi!
Och när podcasten är helt beroende av donationer, så vill ni höra fler avsnitt framöver, så kan ni gå in och donera på vår hemsida som är atastelvatmarke.se/donera. Eller gör en överföring till vårt bankgiro som är 652-6404. Och för alla ni som har donerat, tusen tack för det. Och om ni inte har börjat donera, börja donera.
Och kom ihåg att dela och kommentera och följa oss både på sociala medier men också där du själv lyssnar på den här podden. Det hjälper oss oerhört mycket. Tusen tack!
Fint. Ja, men jag tycker att vi kör igång. Och det känns jättefint att få vara här och det känns jättefint att få träffa dig. Lior skulle ju varit här idag, men han kommer förmodligen sen. Men tågen som vanligt är sena. Men idag då så ska jag ha med mig Gurgin Bakircioglu. Jag har jättemånga sätt att presentera dig på. Jag har samhällsdebattör, minimalist, influencer, föreläsare, poddare och nu också riksdagskandidat för Miljöpartiet med flera. Jag tänker att vi kanske kommer in på andra saker sen.
Influencerbiten skavde i mig.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde ont. Oh, det gjorde ont. Okay. Jag säljer inte hudkräm.
Nej, okej. Okay. Vi får se sen då vad du säger om det själv. För jag tänker att vi ska prata lite om den delen, dina sociala medier och sådär. Men vi kan stryka det. Influencer.
Tack.
Bort. Jag tänker att det ändå finns något positivt i det också. Men vill du börja med att bara berätta lite om vem du är?
Ja, jag vet inte, ska jag ta en lång historia kort här. Jag är född i Gottsunda, Uppsala. Vi flyttade till norra sidan av Uppsala, uppväxt där på landet, första invandrarfamiljen. Kurdisk armenisk bakgrund från Kurdistan i Turkiet. Kommer inte från pengar utan vi kommer ifrån kulturellt kapital. Det var viktigt att vi skulle utbilda oss. Så det har varit reglerna hemma hos oss. Du ska plugga universitet, du ska göra lumpen, inga flickvänner före 18. Det har varit stenhårt. Och sen så också efter skolan gå till pappas pizzeria, drifta den. Vi skaffade ett utomhusbad och driftade den. Sen så har vi alltid haft kioskverksamheter. Och så. Jag är killen som har serverat folk kebab. Under hela min uppväxt hade jag typ 4-5 år också en kebabrestaurang med mina bröder. Så det här är klassresan, ekonomiska. Tog en dubbel examen i journalistik. Fick ganska snabbt jobb på Sveriges Radio. Och var en rolig kille. Så här, underhållning och så. För det var viktigt att bli sedd. Blir man inte sedd av sin farsa, då måste man ju bli sedd av hela Sverige. Så det är någon tomhet som jag bara höll på med där i 10 år. Sen så kraschade jag när mitt ex dumpade mig. Efter 12 år var tvungen att avliva min hund. Flytta ut en husbil. Bodde i den i 4 år. Och sen typ 4 år deltid också. Och bara, vad ska jag göra med mitt jävla liv? Och där någonstans så började en get som jag var tvungen att slakta när jag var 18 i Kurdistan. Hade jagat mig så pass länge för att jag skulle visa att jag var man. Jag var tvungen att åka till Kurdistan till min by innan jag skulle göra lumpen i Sverige. För att jag turkisk medborgarskap, så det är typ 4 år i Turkiet, i turkiska armén. Hell to the no. Eller i Sverige, 10 månader, hell to the yes. Så åker jag dit innan jag rycker in, och sen så tar min kusin fram en get och säger håll i huvudet, och jag förstod inte riktigt vad som skulle hända där. Och sen så när han skar halsen av geten och det här blodblandade skriket, det är en sån hemsk scen i mitt liv, och jag sen inte kunde äta. Jag tog en tugga senare på kvällen och bara spottade ut och reste mig upp. Och folk tyckte att det var extremt kränkande att jag gjorde så, för att den har slaktats för mig. Och sen så försökte jag ytterligare 4-5 år, alltså så här, inte tänka på vart min mat kom ifrån. Och alla de här tankarna som hade tryckt undan. Jag blev till slut liksom Stockholmsvegetarian, för man tror ju att ägg växer på buskar och sådär. Det tog ju ganska många år innan det jagade kapp mig. Men i och med min krasch, nu hoppar jag mycket här i tidslinjen, men i och med min krasch när jag var 32, så insåg jag att de här veganerna som jag har liksom hånat i radio så många gånger, för de är lättkränkta, det är ganska kul. De är såna pick-me's. Jag fattade att de har helt rätt. Och att det har de alltid haft, och det är därför jag har varit sur på dem. Även som vegetarian. Och där bestämde jag mig att bli vegetarian på 10 minuter in på Cowspiracy-dokumentären. Var i min husbil i Spanien och visslade in alla gatuhundar och bara, här har ni massa ost, jag kommer aldrig köpa det här igen, det här är hemskt. Sen tog det en liten stund därefter bara innan jag förstod att det här är kopplat till klimatfrågan, som jag alltid har sagt att jag inte bryr mig om, för att det är för mycket att ta in och jag kommer aldrig se helheten. Och det har egentligen varit ett argument för att om jag börjar titta, då är det kört. Jag vill inte titta, och samma sak med maten. Så jag är uppväxt i den svenska marknadslogiken där man ska göra sig tillgänglig för branschen, göra sig anställningsbar, ha inte en jävla massa åsikter. Ställ dig ledet och på semester i juni. Och det var genom veganismen, alltså genom köket, som jag fann klimatet. Och det var genom klimatet som jag förstod att alla mina tankar tidigare, eftersom att jag uppväxt i Kurdistanrörelsen, och senare i livet också förstod att social rättvisa är viktigt, så kunde jag väva in det där och se att klimaträttvisa och ekofeminism är vägen fram för våra samhällen. Alltså djupgröna idéer om vad ett Sverige och en värld skulle behöva, där djurens rättigheter är direkt kopplade till människors rättigheter. Vad vi gör mot det här buskaget eller det här naturreservatet gör vi också mot barn, det gör vi mot invandrare. Och hur liksom förtryckssamverkan funkade. Till en början tänkte jag, nej, men det är en för stor historia att berätta. Liksom att så här, det är en stor, alldeles för stor progressiv berättelse att prata om djur, människor, planet. Det är nog bättre att bara zooma in på en grej. Som jag sett att många i klimatrörelsen gör. De är jättepositiva inför en grej. Men sen så utesluter de 15 andra grejer. Och vill inte ta med sig det i analysen. För att bara ordet intersektionell är att säga, hej, jag är fanatisk, jag bor i en grotta. Men nu så tror jag att jag ser helheten, och det försöker jag berätta som opinionsbildare, inte influencer.
Opinionsbildare, okej, okay, jag tar med mig det. Antecknar.
Jag pluggade inte 6 år för att sälja billiga spa retreat.
Ja,
och sen så liksom driva klimatfrågan. Så jag har föreläst om klimaträttvisa för förorten i några år, och nu så sitter jag här mitt emot dig.
Ja, all tack. Vill du fortsätta berätta lite om de här föreläsningarna?
Mm. Alltså, de bygger ju på att se de människorna i samhället vi inte värderar idag. Idag har vi ju en ganska stark, vi ser konflikten mellan majoritetssamhälle, urfolk, storstad, landsbygd. Men vi har aldrig pratat om, och det var det jag insåg, jag bara... Det kanske är för att vi alla kommer från olika bakgrunder och olika blickar. Men jag har den här blicken, och som förortsbo nu så tänkte jag att jag måste prata om den stora konflikten som finns, skiljelinjen som är som en gränspassage mellan två länder när vi pratar om tjänstemannasektor och invandratät förort. Jag vet inte hur jag ska säga det på ett bättre sätt. Jag kan säga systematiskt eftersatta orter. Jag gillar inte att prata om liksom, utsatta om någon. Det är som att de har utsatt sig själva. Så att Och då har jag tänkt så här, vem är det som får ta smällen varje gång samhället försämras under coronan? När svensk-somalierna dog i Rinkeby och de fick skulden för sin egna död. Inte för trångboddheten, utan det är för att de kindpussas och de läser inte myndighetsuppgifter. Vad fan är det för fel på er? Ni fattar att de bor trångt. Och så här, och någonting hände mig när jag såg hur Ebba Busch gick ut och vevade här. Och hur hon vävde in sina idéer, alltså allt i ett. På ett samma sätt så insåg jag att jag borde också göra det på ett sånt sätt. För att hennes, alltså även när coronan kom så kunde hon kunde inte släppa sin rasism för 10 sekunder. Utan hon såg inte att de här många somalier som städade Arlanda, som när alpsvenskarna kom tillbaka för corona, det här viruset, det är väl ingen big deal. Sen kommer de här svinsjuka. Taxichaufförerna och städarna tar med sig det här till trångboddheten i Järva. Och där så sprids det som en löpeld. Och svensk somalier dör. Och då är det ju deras egna fel. Inte att de bor trångt. Inte, det är nästan som att regeringen tror också att de vill bo trångt. För det är kulturellt. Alltså så att det, jag vet, jag har också bott så här 13-14 pers uppväxt i det. Det är ingen som vill bo så där egentligen. Så att nu blev det en lång historia här. Men det jag skulle vilja säga med just det är att det är aspekter vi inte har sett förut. För att vi har alltid en naturlig syndabock i samhället. Och ja, jag vill inte förminska. Det är alltid, jag tycker det har varit svårt att åka runt till vissa platser och prata om just klimaträttvisa för just invandrartäta förorter. För då är det så här, med landsbygden då. Och det byggs alltid upp ett antingen eller. Jag försöker beskriva att det finns ett och. Det finns inget eller. Det finns maktkoncentration här i Stockholm där vi sitter just nu. Och vad som händer i Staffanstorp. Och hur liksom vita svenska arbetare i Åsele är drabbade. Har väldigt mycket gemensamt med vad Rosengård, Tjärna Ängar och Husby har. Så att det finns ingen anledning att tävla om vem som är mest utsatt. Och där så, det är klassiska förslag, alltså progressiva skatter, kapitalförflytt, liksom fördelningspolitik i sin renaste form. Se till att folk som gör rätt för sig, som lever innanför liksom våra klimatmål idag, för det gör faktiskt med invaliditäta förordnare, att de har råd att ta sig till sina jobb genom den lyxigaste fordonet som finns, våran gemensamma limousin som åker flera gånger om dagen hela tiden. Se till att de har säkra anställningar, trygghetsnät. Se också till att liksom vi inte låter riskkapitalägda fastighetsbolag, slumvärdar, plocka folk på pengar som inte har pengar. Så att affordability, egentligen det som Mamdani och Polanski har pratat om.
Ja, men för du pratar om att du pratar om klimaträttvisa under de här föreläsningarna. Men handlar det om att förmedla någon information eller få med dem? Liksom, vad är syftet med föreläsningarna?
Alltså syftet är egentligen bara 1.0. Just nu så pratar vi inte om vissa, alltså vi pratar om att alla ska med om rättvis omställning, men vi pratar inte om vilka det handlar om. Och då måste man också vara väldigt tydlig med vilka som är mest utsatta i samhället. Och för att kritisera mina egna liksom, i klimatrörelsen, så du har säkert också hört det när man sitter och, eller man går på demonstrationer och sitter i möte med folk, att folk är oroliga för sina barns framtid. Det finns ju barn nu som inte har ett nu. Det finns ju folk som inte har ett nu just nu. Mm. Vi har barnfattigdom, den är som tätast i Rinkeby. Vi har folk som alltså, befinner sig i fattigdom och växer upp i den och sen så får skulden för den. Mm. När de sen blir sjuka för den eller dras in i kriminalitet. Idag så tror vi att folk blir kriminella för att det är kul. Det kanske finns folk som har blivit kriminella för att det är kul också, men jag menar bara att just nu när vi ser folk söka in sig till de vägarna, så måste vi också komma ihåg att det är resultatet utav att de inte får vad de betalar för från skattesedeln. De får inte tillbaka samma möjligheter som någon i Danderyd med villa som får tillbaka genom rut och rot eller sin, liksom hemmastäd i sin villa i Alicante, utan de här människorna dras in efter som ett resultat av diskriminering och att de sållas bort i jobbansökningarna. Så att vi måste prata om vem som är den mest utsatta i samhället och sluta prata om liksom en framtid för de egna biologiska avkommorna. Allas barn är ju allas barn och de finns just nu. Det finns barn som inte, liksom som finns just nu hos ensamstående mammor som står och väljer mellan om de ska köpa en overall åt sin unge på vintern eller om de ska liksom hoppa över 3 luncher. Så att det är den blicken jag vill ge. Alltså en stark 1.0. Sen får ju folk vara med och vidareutveckla. För de politiska förslagen finns egentligen på bordet. Jag tar inte fram någonting speciellt. Och de är ju ganska många i sin renaste form kombinerad också med just klasskamp. Alltså basinkomst, jättebra förslag. Ni liksom, OV, ni pratar om medborgar...
Medborgarråd,
alltså och sån inkluderande demokrati är också väldigt bra. Om folk kan finansiera sitt deltagande, alltså att folk har råd att resa till sina jobb, att de har jobb som är värdiga. Att de slipper diskriminering. Alltså allt det här nu, alla de här människorna finns i samhället, men jag tror också att vi gröna som kommer i olika kulörer måste våga erkänna deras existens, men också att de är ledare i omställningen på många sätt. Det är ganska märkligt idag att vi har folk som har sådana unika genomlevda erfarenheter men ändå så tas inte på allvar, eller ses inte som ledare. Och det är ju också för att vi inte vet hur präglade vi är av rasism. Och vi också, även om man inte tycker sig vara det eller är rasist, vilket jag tror majoriteten av människorna är, speciellt i klimatrörelsen tror jag verkligen, att, så är man präglad av en viss blick. Hur får vi med dem? Alltså jag har hört det här 100 gånger. Hur får vi med dem? Ja, de får leda dig. Alltså ta inte med folk som pappdockor. Alltså folk som vet hur man odlar när elen har gått, när systemet har lämnat dig. Alltså nu är det väldigt dystopiskt här nu. Borde ju rimligtvis berätta hur vi kan ta hand om varandra i kriser och liksom har förmodligen unika erfarenheter. Det är ganska märkligt att vi har en svensk prepperrörelse som är ledd av vita män. Vad fan är de? Säkert en och annan som vet någonting. Det tror jag. Men vi har syrier, vi har afghaner, vi har somalier, alltså vi har kurder, vi har superunika erfarenheter i Sverige. Och de är ledare på många sätt.
Ja, alltså jag kommer ju, eftersom att jag själv är väldigt vit och kommer från det perspektivet, så är det ju också någonting som jag funderar mycket på. Men hur, liksom hur vi... Men också att säga, men som Återställ våtmarker, Extinction Rebellion, alla de här klimatrörelserna som jag själv har varit aktiv i, alltså det är ju en väldigt vit rörelse. Och jag vet att vi har diskuterat det, så men hur kan vi få med liksom svarta färgade? Och det, jag upplever att det är svårt, men jag funderar också ibland på så här, ja men vilka är det som ska ta den här ledningen? Liksom, är det vi som har privilegier? För det kan jag känna ibland att säga, men jag är jätteprivilegad. Jag kan ta det här. Det är många som kämpar på andra sätt. Hur tänker du kring det?
Det är inte lätt. Alltså, jag får det att låta superlätt nu när jag presenterar det bara. Men det är det ju verkligen inte. Men alla är ju aktiva på sina olika sätt. Det finns ju Järva till exempel här i Stockholm som består av Husby, Tensta, Rinkeby är ju Sveriges mest föreningstäta område. Alltså, och have in mind, det här är ju låginkomsttagare. Det är folk som lever på ekonomisk bristningsgräns men är ändå aktiva i föreningsliv. Får inte glömma det här, det är ganska unikt. Mer aktiva än grannkommunerna, Sundbyberg, Solna. Det här är människor som har hela världen under sina fötter. Men, så att engagemangen finns ju. Jag tror att man ska jacka in det som redan finns. Alltså det finns existerande ekosystem på alla platser. Och då måste man ju se bortom liksom sina uttalade syften och istället se vad har vi gemensamt. För att jag tror att BLM har ju typ ingenting emot att samarbeta med kanske en kolonilott.
BLM.
Black Lives Matter, ja, förlåt. Och på samma sätt har ju inte heller jordens vänner något problem att samarbeta med, kanske, jag vet inte, en mammaförening i Rinkeby. Det finns så många gemensamma beröringspunkter, för det handlar om rättvisa, så det är egentligen den stora parollen man ska prata om. Och alla har sina... Allas frågor gynnas när man går ihop. Det är också det som är det farliga för just så här, sittande statsråd just nu. Som man kommer håna ju fler sådana försök man ser där rörelser går ihop. Alltså någonting hände ju med... När först var ju klimatrörelsen bara klimatrörelse. Sen så var det ju klimaträttviserörelse. Och sen så när med Gaza som katalysator så blev det ju freds- och klimaträttviserörelse. Så där någonstans händer någonting ganska kul i de här högerpoddarna, ledarsidorna och mycket mer. När de började gå ut och ge tips om hur Greta skulle kämpa. tyckte alltid att det var väldigt roligt. Lite grann som nu, synd att Leo inte är här nu, han är försenad på sitt tåg. Men när Jan Emanuel, som han har haft att göra med, när han ska ge tips också. Man vet ju att det inte är genuina tips. Men när hela högersfären har gått ut, och även delar av sossarna också faktiskt, och sagt att ja, men ni tar med för många frågor. Ni har gått ifrån frågorna. Och liksom ska berätta hur man ska branda sin kamp. Det är alltid lika kul. Men då, det visar också hur lite de förstår den. Men för de som drivs av så här rättvise patos, så vet man att det är väldigt viktigt att det är inte svårt för mig att bidra med mitt namn för att rädda Årstaskogen. På samma sätt som att jag skulle kunna, jag vet inte, gå på det här mötet med rebellmammorna. Det går inte emot varandra på något sätt. Och rebellmammorna är också antirasism. Att vara rebellmamma är också att stå upp för HBTQIA+-personer. Så det finns inga motsägelser överhuvudtaget. Så när de sa så här, nu seglar hon på en flotte mot Gaza. Var det inte häromdagen som hon satt med skylt utanför riksdagen? Hon borde fokusera sin kamp. Vi alla vet ju att det inte är genuina tips. Men det visar ju, och det är också lite kul när man förstår sin egna tankevärld, att de inte förstår den. För nu förstår ju vi hur deras tankevärld funkar. Den bygger på petromaskulinitet på många sätt. Vi ska grilla jorden, män är män, kvinnor är kvinnor. Och liksom barn ska växa upp under kontroll. Och det finns vissa grupper i samhället som ska passa in i kategorin B-lag. För vi behöver folk som ska städa våra toaletter. Så då vet vi hur deras idévärld funkar. Vi ska grilla sönder skiten. Och det ska vara förtryck. Och där kan vi också äga samma berättelse, men aldrig ta oss till högerns tips. Utan bara, vi bygger den här egna, vi gör det här på våra egna förutsättningar. Vi kan stå upp för Kongo på samma sätt som vi kan stå upp för våtmarkerna. Mm. De gifter sig perfekt om frågorna. Mm. Det finns ingen motsättning överhuvudtaget. Hur mycket de än kommer vilja hitta en intressekonflikt mellan dem. Och det kommer säkert finnas någon gång. Jag är helt säker på det. Det gör det ju absolut. Jag menar, jag är själv svensk kurd. Och då kan man ju tro att vi kurder som är så förtryckta, vilket vi är. Att visa purest people of them all. Vi har också rasism. Jag menar, jag har också haft så här skeva tankar om svensk-turkar när jag var ung. När jag inte förstod konflikten och bara var hatisk. Så jag menar bara att man kommer alltid kunna hitta den där kilen som man vill slå in och splittra en hel rörelse. Men i sin grund och botten så kommer det inte, det kommer vara ett omöjligt projekt. Och det är också hotfullt när många går ihop. Mm. När folk går ihop, det är liksom det farligaste som finns. Det är därför de blir förbannade när folk står upp för fred, för klimat samtidigt. De vet inte hur de ska hantera det.
Mm. Men jag tar ändå med mig det här att så här, försöka hitta gemensamma nämnare. Att försöka hitta gemensamma nämnare känns för mig viktigt i det här. Men jag vill gå tillbaka till, för du sa mycket tidigare i det här samtalet att du liksom förstod vid något tillfälle att social rättvisa var liksom viktigt för dig. Vad var det som gjorde det?
Det kommer egentligen från kurdrörelsen. Man lär sig om kolonialism. Inte bara så här västerländsk kolonialism, utan också hur länder som Turkiet, Iran, Irak, Syrien fortsätter med den. Och rättfärdiga den. Och sen så hur den i andra kontexter också finns och hur den lever ut. Och det finns ju en överordnad i alla samhällen. Jag drömmer om ett fritt Kurdistan. Men i det Kurdistan så tror jag att om man inte är alert så kommer vi förmodligen, och det är inte unikt kurdiskt utan det är helt och hållet unikt majoritetssamhälle, att också göra samma skit. Så att jag tror att ju större projekter, ju fler människor i marginalerna faller ut och ju mindre värda är de. Så att minoritetsfrågor är liksom, det var ju någonstans där tror jag att det började, och det var ju just i de minoritetsfrågorna som jag började plocka in djuren. Och sen så förstod jag att det är ingen idé om vi plockar in, alltså, ska jag kämpa mot liksom antirasism och så här utan att adressera klimatet, det går inte. För att klimatet kommer öka rasismen. Alltså utsläppen är i sig i sin grund rasism. Mm. Och på samma sätt som den skapar rasism skapar den sexism. Vi vet ju att så här, ju mer vi grillar jorden så kommer ju transpersoner att få det svårare. Så det är väldigt svårt att driva, och även som, nu har vi ju massa så här influencer-veganer. Jag har ganska svårt för dem. För att du kan liksom förstöra så mycket, men du förstör inte djuren. Men du vet ju att allt som du förstör runt omkring djuren förstör ju djuren. Så det är liksom en och samma berättelse. Så jag gillar inte cherry picking. Och jag tycker också det är svårt att sälja in hela berättelsen. Men det finns ingenting annat än just den hela berättelsen.
Men upplever du inte att det ska vara svårt ibland att så här få in allting? För att jag kan, men jag tror att också att vi försöker liksom göra det lätt för oss genom att så här sålla ut vissa saker och bara tänka på en eller två saker och så får det vara bra sen. Men jag tror att för många så är det, liksom, det är klurigt att få in allting. Och hur kan vi göra det på ett, jag vill inte säga lättare sätt, men... så att fler kan ta till det här intersektionella perspektivet. Mm. För jag tror att det är jätteviktigt.
Jag tror att det är lättare att prata om alla frågor som rättighetsfrågor egentligen. För det går att översätta för människor. Mycket lättare. Så jag träffade en ganska profilerad barnrättsaktivist igår. Som haft ett långt liv kämpat för barnen. Alltså jättefint. Jag tänkte på det och sa det också så här. Hur den här frågan är en del av alla rättighetsfrågor.
Mm.
Alltså, det känns kanske långsökt, men på många sätt så är ju hon också en klimatförkämpe. Och det är för att komma tillbaka till just hur får vi med andra i rörelsen också. Man måste ju beskriva dem för vad de är. Och det är ju klimataktivister. Alltså, alla de här på kolonilotterna. Man kan ju bara se dem som några som tycker att det är kul att odla lite gurka och sådär. Men sett till det samhället vi vill bygga så finns det ju redan där. Och de finns i alla frågor. Jag menar, vi har ju kolonilotter idag som ser ut som FNs generalförsamling ute i Husby. De, liksom folk som pratar turkiska och tigrinja och inte förstår ett ord svenska kan ändå mötas över att odla tomat. Det är ganska sjukt. Alltså, säg ett integrationsprojekt någonstans som funkar på det sättet. Så jag tror man ska prata om det här på rättighetsnivå. Så för att summera ihop det. Men sen så ibland så jag förstår ju din fråga. Den är svår också för att jag försöker koka ner det till enkla förstående alltså grejer som folk förstår på nätet väldigt snabbt. Och det är ju bara så här, det vi gör mot djur gör vi mot människor, gör vi mot planet.
Mm.
Och jag hatar sloganismen. Men ibland så är det kanske det som funkar, att man tänker lite i memes. Folk har bråttom och så här.
Jag tror att det kan hjälpa faktiskt. Tyvärr. Ja, tyvärr. Jag ser här att Elior har lagt till en fråga. Hur orkar du med allt?
Hur orkar han vara sen på tåg?
Ja, det kan man undra.
Nej, jag vet inte. Det är egentligen jag som ska fråga er. Ni bygger ju ert liv kring frågor också. Och det är väl kanske det finaste som finns. Alltså, jag tror att det är viktigt att krascha. Alltså om man har växt upp i vårt samhälle, som det ser ut, som är default, att man kraschar och sen bara, är det här livet liksom? Att jag, ja men lite grann som min egna. Hej, vi är invandrare, vi måste bli bättre än svenskar, tjäna mer än dem. Och sen insåg jag så här, alltså, det spelar ingen roll hur många gånger jag uppdaterar min jävla tv. Jag blir inte lycklig av det. Det känns meningslöst. Och det som är meningsfullt skapar gemenskap och gör att man känner att man har en viktig plats på den här jorden. De här korta lilla stunder man har bland alla. Liksom, vi är så värdelösa. På så mikronivå är vi så värdelösa. Och det är ganska skönt att erkänna det för sig själv. Den här klassiska referensen. Så här, vi är liksom bara ett sandkorn på alla världens stränder, men också när det zoomar ut så är också jorden en sandstrand, sandkorn på liksom en hel galax med sandstränder. Och sen inser man, mitt liv är typ helt värdelöst på vardagsnivå, viktigt för mig och mina hundar och mina djur, så absolut, och mina små relationer. Men vad gör vi med det här? Alltså jag ska fylla 42 nu, hur fan hamnar jag här? Det är skitsnabbt och bara, det är halvlek nu. Jag vet inte, alltså om jag lever tills att jag dör av ålder. Att man gör någonting viktigt av sin tid. Alltså fan, jag växte upp med människor som häromdagen bara gick och hälsade på han. Bara, vad är det för en lampa? Gillar du den? Den kostar 42 000. Skämtar du med mig? Han köpte 42 000.
Det är helt sinnessjukt.
Alltså inte världens rikaste människa heller. Medelklass.
Ja.
Och då bara... Det slår ju med att vi är liksom Europas mest belånade människor på hushållsnivå. Men det är så här bizarrt över att så här, nu frågade jag inte de svåraste frågorna, men det är så här, vad ger den där lampan dig? Vad betyder den för dig? Vad vill du att den ska säga om dig? Så. Nu svävar jag ut här nu, men jag tror att konsumtion kan få oss, alltså det är den värsta drogen av dem alla, för att den kan hålla dig underhålld. Du kan doomscrolla, du kan köpa nästa grej, du kan intressera dig för nästa sensationella jävla kändisnyhet. Alltså den är perfekt på att platta till dig och säga, ta de små kickarna vi har att ge dig och svälj det. Så att vi kan använda det som en produktionsenhet. För det är viktigt att du bidrar med din arbetskraft. Vi behöver dig som trampar hjulet. För sen när du har dött på ditt kontor där, eller på byggställningen, då ersätter vi dig med nästa schimpans. Så att jag tror att man måste vara dystopisk och glad.
Glad,
ja. Alltså det är en konstig, livet är en konstig upplevelse.
Mm. Men för du är inne lite på det här, för du är ju minimalist.
Mm.
Men jag tänker att vi ska inte gå in jättemycket på det, men du är ju ändå en normbrytare av rang. Så är det ju. Och alltså
av
hur
rang.
Av rang, absolut. Top notch normbrytare. Och jag tänker att vi behöver fler sådana som dig som vågar bryta normer. Men hur, alltså för det första, så här, hur kom det sig att du började bryta normer? Har det varit så sen barnsben, eller liksom var det någonting som hände som gjorde att du började switcha?
Nej, jag tror att jag ledsnade väl på att ställa mig i ledet. Gör som dina föräldrar vill. Gör det som förväntas av dig. Och sen så, det värsta var nog 10 månader i lumpen utav att göra vad någon idiot säger åt dig att göra liksom. Och bara, gud vilket stort skådespel det här. Vilka stora tuffa pojkar vi är som står och skriker på varandra i skogen. Att bara så här, jag har känt mig som en utomjording på många sätt. Och det är ganska bra. Men sen så är det också ett stort behov utav att göra motstånd. Det är kul, motstånd är jävligt roligt. Sen så är det nu vet jag inte om jag är hjälten eller idioten i min saga. Men jag är nog helt säker på att jag är idioten. Det krävs att du är lite dum i huvudet. För att det slog mig. Jag fick en sån stark jag är dum i huvudet känsla. Som inte så här nedtryckande, utan bara jag är nog en idiot. Och det är kul. För några år sedan när jag bjöds in till riksdagen för att så här, öppna ett seminarium om djurparksindustrins framtid i Sverige. Och bara, får jag säga vad jag vill? Jag är absolut där för inbjudan. Vilka är där? Ja, liksom alla är där. Alla djurparker är där. Är Skans-Jonas där? Skans-Jonas är där. Oh, det här kan bli kul. Och talet jag skrev, jag kommer aldrig hålla det här på plats. Jag känner mig. Det här är så grovt. Att på plats kommer jag mjuka till det och säga något annat. Sen på plats bara, nej men jag är samma idiot som när jag skrev det där talet. Och bara kände när jag hade min stora call them out-stund att det finns folk som har samma gen i sig av att vara idioter. Och nu, det här är det sjukaste jag kommer säga mig själv, men typ Boris Johnson, Trump, många mer. Det krävs att du är lite idiot för att göra det. Men det krävs hjärta att ha värderingar som är människor, planet och djurvänliga. Det är en helt annan sak. Alltså vad är agendan bakom den här idiotin?
Mm.
Jag hatar sensation, att skapa sensation. Mm. Men jag vet att det är det som gör att folk lyssnar till. Så jag får ju ganska många äldre som följer mig. Så det är så här, det är så bra det du säger, men du svär så mycket. Och det är så, ja, men det är viktigt att du speglar folk och vart du kommer ifrån. Och det här är den arbetarklassvenskan jag lärde mig. Vi kollar på Ronny och Raggi och Full Frys. Det är så vi snackar, det är så vi pratar. Och tro mig just det, det finns grövre grejer jag hade kunnat säga. Men för din skull och dina vackra ögon, jag skulle inte säga dem. Det krävs att man är idiot för att göra det. Och ganska ofta, även i klimatrörelsen, har jag känt att jag är en förvirrad människa.
Men på vilket sätt då?
Ja, men jag vet inte, klassiska människokänslor. Vad gör jag med min tid? Varför kan jag inte bara göra något normalt? Jag är helt säker på att typ OV när ni har hamnat i häkte, när man har en timme eller två över sig, bara, alltså jag hade kunnat typ haft kärnfamilj.
Mm.
Alltså jag hade kunnat leva svenneliv, haft det fett.
Mm.
Liksom ropat på grannarna, ha gräsklipparen sönder, ja men du vet hur det är.
Och vad lätt livet hade varit på något sätt. Fast vad tråkigt, för det är någonting som jag också tänker på ganska ofta. Att så här, för fan, jag hade kunnat leva liksom, riktigt svenne liv. Liksom. Ja, och det var det jag trodde. Ja, men verkligen. Alltså, så jag är ganska tacksam över att det inte är så.
Jo, men sen framstår man som en sån här, är det red eller blue pill guy? Red pill guy är det, när man har vaknat upp och sett. Och sen ska man prata om sitt uppvaknande. Det är också drygt. Det är ju det, fruktansvärt. Men samtidigt, så, jag hittar inget bättre ord än att säga att man ska väcka människor från det här vansinnet. Mm. Liksom. Och vansinnet är ju att dina barns, den luften de ska andas, är du inte orolig för den? Eller typ mängden plast vi har i allt ifrån vår, liksom, i våra spermier till liksom, PFAS-erna. Till. Man bara, bryr du dig inte överhuvudtaget vad vi gör? Men tydligen inte. Och jag tror att man måste se för att uppröras. Mm. Och har man inte sett, och är man i skyddade små miljöer, om man uppmuntras politiskt av det, att söka sig till Kristdemokraternas stora utpost i livet, kärnfamiljen, där man ska bara söka sig inåt, söka trygghet där, söka sig till flaggan vid oroligheter och typ så här, och kungen kanske. Och förlita sig på att någon som är lite smartare än vad du har det. Men sen förstår man ju själv. Och nu, så du har ju mött politiker du också. Jag har jobbat med en hel del. De vet inte. Alltså, eller förnekar. Eller har liksom blandat ihop egenintressen. Arvoden och mycket mer. Och framtida anställningar. Med vad vårt samhälle behöver. Mm. Det är sinnessjukt. Mm. Alltså jag känner en snubbe som frågade om jag ville jobba för honom. Jaha, vad är det för någonting? Ja, men det vi skulle behöva att du... Ja. Det är en antirökkampanj. Jaha, en antirökkampanj. Vem är det som finansierar den? Ett tobaksbolag. Jag bara, oh my god, de säljer giftet och motgiftet samtidigt. Och sen fick jag veta att han har ju ett liv som ska finansieras. Och sen så kunde han ju beskriva kampanjen på ett visst sätt, som att den var samhällsförbättrande. Mm. Och då bara, nej, jag tror att du har på riktigt intalat dig själv det där. Alltså man internaliserar ju sina egna yrken för att skydda sig själv. Ja, och det är det som händer i den svenska marknadslogiken, där vi ska ha enorma utgifter, enorma inkomster, och bara bli stressad för att jag inte kan betala nästa månad eller nästa år. Så jag tar vad fan som helst, och jag vill också vara en god människa. Så varför är inte att jobba för tobaksbolagen en schysst grej? Du hör ju, man blir ju mörk av det.
Ja, det är fruktansvärt. Ja, men det är ju någonting med att så här, vi söker oss till det som vi redan vet och förstärker det. Så det är ju väl samma sak här. Men vad skulle du vilja säga till människor då som kanske som lever det här vanliga livet och inte vågar ta några risker, som inte vågar bryta några normer, som inte förstår alla de här sakerna som vi har pratat om. Så finns det någonting som du skulle vilja säga för att uppmana dem till att bara, nu, det här, hur skulle du väcka dem?
Åh gud, det här är det mest uppmärksamma. Ja, det finns nog ingenting. Det är så svårt att säga, det är ju så individuellt vad som, vilken ven man har som man kan träffa. Alltså min morsa har, för att ta ett exempel, hon av alla besvikelser som jag har utsatt henne för, så var att bli vegan det absolut värsta. Men hon blev ju, alltså nu så har hon ju en Facebook-sida med armenisk vegansk mat. Mm. Så att hon insåg att det här är maten jag åt när jag var liten. Vi kallar inte den vegansk. Men i hennes värld så var det så här, men det är uttråkade svenskar med för mycket pengar som vill bara plåga sig själva. Så liksom. Hon hade kunnat uttrycka sig på ett finare sätt, men jag bara lägger ut texten. Men jag insåg att första gången hon förstod på riktigt varför jag var vegan, det var när jag testade för att se om det hade funkat om jag pratade med henne som mamma. Och det gjorde det ju, när jag visade de här klassiska bilderna på när man separerar kalven från kossan, från sin mamma. Jag använder inte kalven och kossan, alltså mamman och dottern. Kolla nu när den separerar mamman från sin dotter. Ser du hur, liksom, hur hon springer efter vagnen här? Och mamma bara blev helt upprörd och tårögd. Hon bara, jag vet, jag är också mamma. Då bara, okej, där är din ven. Du är mamma och därför förstår du. Mm. Så att det finns ingen särskild... Jag tror inte på att vi kan säga några saker som får alla att vakna upp, utan det krävs att man hittar sina egna ömma punkter. Men sen så också, jag tror att kvinnor är ju, och så här, icke-män, i stort är mycket lättare att nå där. Vi män har många mer skyddsmekanismer. många, många människor. Och förnekelsen är ganska stor. Vi har liksom inte utforskat våra känslor. För att vi typ har inga.
Jag tänker att de finns. Ni har bara inte fått tillgång till dem så tidigt.
Tack för att du fyllde ut. Ja. För det var det jag ville säga. Ja. Vi har inte lärt oss hantera dem. Och det är därför vi har våld och mycket mer i samhället. Mm. För att de uttrycker sig oftast i en känsla. Jag vet, jag har ju växt upp och sett män hur trasiga de är. Och även upp i sista åren i livet vägrar erkänna det. Hur, så här, hur långt in det sitter att bara prata om vissa saker. Så att, och det är därför män är svårast att nå i alla våra frågor egentligen. För att det är i grund och botten manliga idéer. Mm. Alltså utsläppen, maskulint kodat. Sociala hierarkier, maskulint kodat. Äta, skjuta djur, maskulint kodat. Även om de säger att vi behöver det, men jag har aldrig sett en man gå till Ica med fucking spjut. Så att alla de här idéerna är ju maskulint kodade. Mm. Mm. Och därför så blir man ju så upprörd när man ser att icke-män försvarar de idéerna. Men då förstår man, det är för att vi alla har internaliserat de maskulint kodade idéerna.
Mm.
På samma sätt som att vi har liksom folk med invandrarbakgrund som mig själv som försvarar typ sverigedemokrater och moderater. För att de har internaliserat det själv. Liksom. Så att det, jag vet inte vad man ska säga. Men alltså, krascha hårt i ditt liv.
Ja.
Njut av mörket, sen ser du något ljust.
Exakt. Men jag tänkte, för att jag är förskollärare.
Mm.
Och jobbade med sexåringar i förskoleklass. För nu är det ett gäng år sedan. Men då minns jag att jag läste någonstans att för att nå män så är det genom barnen. Så om och speciellt döttrar. Om döttrarna säger, pappa jag vill att du ska äta veganskt. Exempelvis. Det är liksom det bästa sättet att nå de här männen.
Greta fick Svante, hennes farsa.
Exakt.
Var det riktigt på väg?
Nej, jag tänkte faktiskt inte på det. Men det är liksom... men jag minns det att jag bara, det här ska jag använda.
Det är en briljant take för att jag har alltid funderat på varför män blir feminister när de har döttrar.
Mm.
Och det är, för att då förstår jag det, för det ligger nära mig.
Mm.
Och jag vill skydda mina döttrar. Egentligen från kanske män som de själva. Jag vet inte.
Varför alltså förmodligen.
Förmodligen.
Ja. Det är då de inser hur de har betett sig genom åren.
Det måste vara direkt relaterbart till mig.
Mm.
Att bry mig om hur en gris har det på Scans fabriker. Couldn't give a shit. För att det är långt bort och du har inte sett det.
Mm.
Men så det är märkligt. Fan vad sjukt att det går igenom barnen.
Ja men alltså du ska ju bli politiker nu. Har du tidigare varit partipolitiskt engagerad?
Aldrig.
Aldrig. Hur kommer det sig att du väljer att göra det nu?
Jag känner mig väldigt självsäker i allting vi pratar om fram till den här punkten. Och det är för att det är alldeles för nytt. Det är också det att jag har känt samma sak som många i klimatrörelsen gör. Alltså att det finns ett för stort glapp mellan politik och folk. Att jag har också varit med och drivit speciellt kurdfrågan länge bakom politiker. Och sett hur man blir blåst på sin röst hela tiden. Det är inte bara Johan Persson råkade säga det högt. Att man säger en sak innan val och en sak efter. För att han var exceptionellt klantig. De andra proffsen skulle inte ens tänka det. Men de vet att det handlar om. Så i den här stora popularitetstävlingen så gör man som så att man driver frågor som gynnar först och främst sig själv och sen sitt parti. Eller så här, sig själv, sen sina partilojaliteter och sen linjen, tror jag. Jag tror att det är så man gör det. Så att jag har haft den här känslan kring politiken och så här, aldrig varit med i ett svenskt eller kurdiskt parti. Rebecca Le Moine känner många till. Vi satt på Katarina Bangata här i Stockholm, tror jag, för 4 år sedan. Och så sa hon, varför ger du dig inte in i politiken? Och så berättade jag exakt varför. Och jag bara, kan jag inte säga det på ett större sätt, men alltså, tyvärr, jag har problem med politikerförakt. Och inte för att jag avskyr dem som människor, utan bara hur folk blir i systemet.
Mm.
Syftet med den fina uppgiften att du får folkets röster, som en fin sak man ska vårda, går sen över till att man bara vill vara kvar och hänga sig kvar i makten. Och du vill liksom, alltså folk tappar visioner. Alltså, och sen så berättade hon att, men du vet, jag kommer från samma håll som dig, från aktivism. Och när hon berättade det så sa att jag var livrädd för henne, för det kom in under huden på mig. Så När jag var 39, så när jag fyllde 39 så sa jag till mig själv, om ett år när jag vaknar upp, när jag är 40, då kommer jag nog bli medlem i MP. För att jag kände att V var på väg. De hade börjat, liksom, jag såg mig inte själv i V. S, det var länge sedan. S var S. Men V, ja, men de, när de kastade Jens Holm under bussen, klimatpolitiska talespersonen, när de började välja industrin före klimatet. När jag började märka att så här, klimatfrågan började försvinna lite grann. Jag tror att de, och sen så när de tävlade i dieselpriser, också en skam i Vs historia tycker jag. Min 39-årsdag så bestämmer jag så här. När jag är 40 och jag vaknar upp här om ett år, då kommer jag gå med i partiet, ja eller nej. Sen när jag fyllde 40 så bara jag vaknade upp och bara, första gjorde att jag betalade medlemskapet.
På din 40-årsdag?
Ja, men inte för att, så här, inte för att jag har ambitioner att så här, jag vill bli företrädare. För där nominerade medlemmarna mig. Och sen så genom en lång process på 7-8 månader så är jag nu plats 4 i Stockholms stad för MP. Men det är ingenting jag har drömt om. Jag har tänkt annat om mitt liv egentligen. Mm. Men jag känner att jag har länge känt meningslöshet över det jag gör. Kuskar runt landet. Prata om fördelning och progressiva skatter. Skriver krönikor som ingen läser, upplever jag. Deltar i debatter som folk kommer till men ingenting händer. Så bara, nej men skitsamma. Någonting hände när Romina sa att det hjälper inte när man står på gatorna och gapar. Jag sitter innanför dörrarna och förhandlar. Mm. Och sen dess tänkte jag på det så jävla mycket. Och så vad Jimmy Åkesson sa. Du ser vilka förebilder jag har.
Fantastiska.
Helt underbara. I sitt förra Almedalen-tal när han sa att upprepar 5-6 gånger att vi leder, alla andra följer. Och då bara, det är det jag gjort fel. Jag har bara responderat på skräp. Och jag tyckte att jag har förhållit mig till den aktivistiska traditionen av att så här, det blir så när man uppväxt med Rage Against the Machine, att man tänker att det coolaste som finns är att vara aktivist. Och det är det. Men också det att det, jag har känt att det är okreddigt att bli politiker. Men vad ska jag göra? Mm. Så känner jag. Det är mest en hopplös. Jag hade helt andra planer i mitt liv.
Mm.
Men det är en bra position. Det kommer säkert bli av. Det kommer bli en smutsig valrörelse. Det är jag helt säker på.
Mm. Alltså tänker du att du själv kommer att kunna stå fast vid det här nu? Att, så här, att du faktiskt kommer att agera på det som du har sagt innan? Lova att det du lovar väljarna, kommer du kunna stå för det?
Om jag ska göra Johan Persson? Mm. Alltså, så här. Det finns något mycket finare än att bevara sin position och sin lön. Och det är folks förtroende.
Mm.
Alltså får du mandat, det är oslagbart. Om du får folks mandat, om du känner att du företräder folk, och det är inom frågor som liksom du kan sätta ryggrad i, det är det absolut viktigaste.
Mm.
Men sen är jag helt säker på att det kommer komma stunder som, alltså jag ska inte stå liksom live radikaler, det kommer komma stunder som jag känner så här, det här gör ont. Men om jag får igenom 8 av 10 grejer, jättebra odds. Så att jag tror att det är lite det är därför jag uttryckte osäkerhet här nu i början. Jag vill inte liksom spela tuff och cool. Jag är jättesårbar inför det här.
Mm.
Det är lätt att vara opinionsbildare. Det är lätt att leda opinion. Jag tycker att det är mycket läskigare att ta ansvar och få ta smällar för så här. Man behöver inte alltid stå för saker som ens parti gjort genom hela ens historia, och det har jag accepterat, att så här, jag behöver inte stå för precis alltihopa, men det ligger mig närmst. Mm. Och det är good enough för mig just nu. Mm. Känner jag. Så att, med det sagt, jag skulle jättegärna vilja sitta renlärig på läktaren igen och göra det ganska länge ut och så här, jag ska vara kreddig. Så det jag gör just nu, jag har känt ganska mycket så här, tänk om jag inte duger. Det är mina stora känslor. Men det tänker jag väl ganska många känner.
Mm.
Tänk om man hamnar i ett sånt politiskt låst läge. Och jag vill inte förknippas med det här. Men det kommer att göra.
Mm.
Det är så här en rejäl skräck jag har. Det är förmodligen något jag kommer vara med om.
Mm. Är det värsta som skulle kunna hända?
Om det är det?
Ja.
Ja, det är nog att folk som har röstat på en säger, vad fan håller du på med?
Mm.
Och det kommer säkert hända någon gång. För att man förknippas med kanske vad någon annan gör, eller ett politiskt läge eller så här. Så, och jag tycker också att det är superstressigt att prata om den egna politiken i valrörelse, för att jag vill ju prata om visionen. Jag vet inte vad som, alltså vilka siffror MP eller en kommande rödgrön regering får, eller hur lätt samarbetet med Socialdemokraterna, sanningen, kommer att vara. Så att jag tycker att det är lättare att prata om visionen och så här, det här är min linje, det här är det jag kommer att driva. Och sen så, om jag inte får igenom det, det är min och din sorg. Men jag sitter här på grund av liksom sociala rättighetsfrågor. Först och främst förortspolitik och att liksom skapa ett mycket tydligare, alltså börja inleda berättelsen om ett grönt folkhem för invandratäta områden med låga inkomster. Och hur gör vi det? Hur kämpar vi för dem i tider när de är de mest, alltså syndabockarna för precis allt, förutom energifrågan. Alla frågor är kopplade till dem. Jag kan lika gärna göra det, känner jag. Men du hör ju, det var ett långt andetag ut här nu. Ja. Det är för att det är ju stress. Jag har inte känslomässigt liksom landat i det. Det är lättare att vara fri, ja.
Mm. Jag lyssnade på ett annat avsnitt med dig från Loungepodden.
Ja.
Ja, det är ett ganska gammalt avsnitt.
Mm.
Jag minns inte exakt hur du uttryckte dig, men du hoppades på att om du någon gång skulle bli politiker, att folk skulle sätta press och liksom ifrågasätta dig.
Yes.
Står du kvar med det?
100%.
Ja.
Nej, men det är för att jag själv har gjort det. Alltså, det som är det trasiga med representativ demokrati är att vi tror som medborgare att det räcker med att jag röstar. Följ upp vad som händer mellan valen. Alltså, jag vet att alla inte har det här privilegiet. Men när man går ut och kampanjar, alltså jag är väldigt tydlig i frågan om Kurdistan-frågan, förortspolitik och så, och också så här, uttalad djurrättslig vegan. Jag är inte vegan för att det är kul liksom så här, just för stunden, utan det är djurrättsliga principer. Om ni ser att jag sviker det, så hör av, jag har en mailadress. Jag kommer bli ledsen om du har helt rätt. 100% ledsen. För att jag har tagit mig hit på grund av de här frågorna.
Mm.
Alltså det är liksom, min arbetsgivare är ju de som röstar på mig. Och anledningen till att de röstar på mig är för att vi har gemensamma frågor. Om jag sviker det, då är man ju i brist på bättre ord. Alltså man är ju lite äcklig. Så jag har en mailadress, jag är lätt att få tag på. Jag har DMs, jag läser dem, jag har ingen assistent, jag har ingen crew. Jaga mig. Jag har själv gjort det. Mm. Det är därför jag tycker att det är viktigt att man gör det.
Mm. Ja, hoppas du också på att journalister kommer att jaga dig? Ifrågasätta dig?
Mina gamla kollegor.
Mm.
Det kommer de att göra.
Mm.
Lyxen med att ha fått sitta i många sådana här poddar är att jaga den. Det är sant.
Ja.
Det är det. När du sa en gammal podd,
ja.
Så tänkte jag så här, det är säkert någonting jag står för. Tack och lov, ja.
Ja.
Men ja, det är säkert en hel del som kommer att jaga mig. Nu vet jag inte vad som skulle jaga mig. Jag tror att det är svårt att vara grön och jobba dag och natt i en fråga. Det går inte.
Mm.
Alltså, vem skulle ta mig på allvar om jag pratar om alla de här frågorna och sen bara, nu flyger jag till Maldiverna. Eller sådär. Jag vet inte. Det känns extremt hycklande att liksom, jag vet att man ska alltid fälla speciellt gröna på deras livsvanor. Typ så här, hur lever han sitt liv eller någonting?
Mm.
Och come at me. Hela mitt liv finns i en garderob. Det är också det som är grejen med just minimalism och antikonsumism.
Mm.
Det är så här, man blir slav till det och det kommer fälla dig till slut.
Mm.
Det är den värsta drogen av dem alla.
Mm.
Så att jag vet inte vad jag skulle bli granskad för, men säkert något kul. Säkert något kvitto för så här 10 år sedan, jag glömde att redovisa en gammal bok. Jag vet inte.
Ja, men jag tänker också så här, ifrågasätta din politik eller dina liksom åsikter här och nu. Inte bara sånt som du har sagt eller gjort förr i tiden. Så det får vi hoppas på, så att du kan stå försvars på det.
Jag hoppas det. Jag har massa krönikor. Har svinmånga videos online. Jag står för allt.
Det är bra. Låter bra. Ja, men ska vi prata lite om din opinionsbildande sida då?
Oh, influencerskapet.
Exakt. Ja, mm. jag tar den. Ja, för du är stor på sociala medier. Alltså, jag har koll på Instagram och Facebook. Har du några fler sidor?
Alltså, jag har testat TikTok, men jag är inte så cool.
Nej, okej. Okay. Är du inte det?
Nej, jag testade göra en dans någon gång. Två gånger, jag vet. Jag tänkte man skulle ta bort dem.
Alltså, skulle vi inte kunna filma den här sen och lägga upp på våra sociala medier? Eller dela den filmen som du hade?
Nästa fråga.
Du har
fler frågor.
Det var så jävla roligt.
Jag har bara axlar, jag har inga höfter. Det är så hemskt att prata om just plattformarna man finns på. För den ena är ju Meta.
Mm.
Och den andra är kinesiska staten.
Men vad känner du kring det då?
det är en av mina hycklerier, känner jag. Mm. Alltså så här. Men vad är verktyget?
Mm.
Vart finns folk idag? Alternativet är att inte finnas där och inte nå ut.
Mm.
Nu finns majoritetsbefolkningen där. Det är de jag vill nå ut. Jag vill först och främst nå ut mitten människor.
Mm.
Som är så här. Fick ett meddelande igår där var så här, jag har röstat på sossarna hela mitt liv. Men nu liksom vet jag att jag måste rösta på något annat. Och då bara, okej, nice. Mitten, människan. Och så här. Folk som är lite, som blir upprörda när man ser att så här, nu ska ju regeringen utvisa en 8 månaders gammal bebis född i Sverige till Iran. Det finns de som tycker det här är fel. Och de behöver inte vara rödgröna, de behöver inte vara progressiva, de behöver inte kalla sig humanister. De bara, det är någonting djupt i dem som bara, det här är fel. Och då kan man nå ut mer med, och det här kanske är till hela klimatrörelsen, på sociala medieplattformar, och så här enkel är algoritmen. Den gillar frontface-kamera, den gillar syrlig, sarkasm, ironi, ett eget språk, känslor. Alltså, jag träffade en kille igår på tunnelbanan och sa att du var inte så arg som jag trodde. Och jag bara, uppfattas jag som arg? Jag är dryg förmodligen, men inte arg. Och sen förstår jag att jag har nog, det är nog ett självspelande piano för min egna del just nu. För att den plockar upp känslor på ett bättre sätt. Och sen slänger den dig till meningsmotståndarna. Och sen så efter att du har varit jävla blatte 10 gånger. Och folk är så artiga för att de ska alltid packa din väska. Så slängs man tillbaka till meningsvännerna. Och sen, för det är så här polariserande den är. Och då kan man ju gå in och försöka vara så här. Men I will go high when they go low. Eller så gör man bara som mig. I go low when they go low. Alltså man pratar det språket som sociala medier, som funkar på sociala medier. Man liksom, man kameleontar sig beroende på om man är en podd med dig. Eller om man är på TikTok eller vad det är för någonting. Att man anpassar sig mer.
Mm.
Så det tror jag, språkanpassningen och code switchen tror jag att klimatrörelsen måste bli ännu bättre på, så att vi inte låter som den generiska personen som vi gjorde för 10-15 år sedan. Vi står mitt i en brinnande klimatkris. Folk har slutat lyssna.
Mm.
Alltså, ge oss en förstahandsblick. Visa först och främst att du är människa. Folk köper personlighet före policy, tyvärr. Så du kan ha världens bästa tankar, men du kan vara en så jävla svårgillad person. Så allting är bara en popularitetstävling, vilket är sjukt i sig.
Mm.
Men ut på sociala medier. Gör nya, roliga saker som folk inte är beredda på.
Mm. Ja, för jag upplever att du har också lite olika inriktningar på dina sociala medier. Du använder du använder Instagram mer för videos och så delar lite mer på Facebook och sådär. Behöver inte prata så mycket om det, men du finns där och jag kan rekommendera folk att följa dig. För du har ju intressanta åsikter. Annars hade du inte fått sitta här, tänker jag.
Tack.
Men det är spännande att läsa dina tankar och höra vad du säger och sådär. Och dela saker som jag inte liksom, annars skulle kanske få till mig på samma sätt och sådär. Och få lite andra perspektiv. Så det tror jag att det är många som delar de tankarna.
Det uppskattar
jag.
Tack.
Ja. Alltså jag har också en fråga.
Är den läskig? Vad är det här då?
Är det en nick att bry sig om miljön?
Heter hon Hanna Friberg?
Jag vet inte. Jag såg din delning för ett par dagar sedan. Och jag vet inte, för folk som inte vet vad det här... Jag vet inte exakt vad det kommer ifrån. Men jag har förstått att det här är en stor grej nu för tiden. Det här med en ick. Som jag uppfattade så är det att det är lite oattraktivt.
Ja, jag vet inte om det är kort för, jag vet inte vad det är kort för på engelska, men typ så lite äckligt.
Lite äckligt, ja.
Men kontexten är, alltså jag tror att hon heter Hanna Friberg. Men alla influencers är typ samma person för mig. Ja. Det är svårt att hålla
du är en av dem alltså.
Men, ouch. Gud. Det var i Sverige och Skavlan som det stora i den det här mötet som de hade i Sverige och Skavlan var ju att det är en ick med när killar har matlåda.
Just det.
Och det är så här, okej, okay, vad är det här för skräp-tv? Jag var tvungen, alltså, är det skräp och det finns något politiskt i det? Jag finns där. För att jag vet att det är en bra sensationen finns, vanligt folk finns där. Och då kan jag katapultera in en åsikt där de finns istället för så här, kom på vårt högfärdiga seminarium med svåra ord. Så går man in i liksom På spåret. Och vad gör de På spåret idag då? Ja, det här kan vi politisera. Så ja. Och då så sa hon det att det är en ick med killar som bryr sig för mycket om miljön. Och man bara, vi har ett jätteproblem med killar som bryr sig om miljön. För att de typ finns inte. Alltså jag kan gå in i ett rum och bara så här, ja, ingen här, av 100 pers, vad skulle du säga?
Hur många killar det är som bryr sig om miljön? Jag vet inte. Alltså det blir också så här, i vilken grad typ. Men alltså, jag skulle säga att jag överdriver med sig 10 nästan.
Ja, alltså. Och då är det källsorterarna.
Ja, exakt. Men precis, det är låg nivå. Det är låg nivå. Otroligt låg nivå.
Ja, det är liksom inte Pontus Bergendahl. Nej. Utan det är liksom, jag kan tillägga mig materiallära för att veta att den här kartongen inte ska in i plast. Typ den nivån.
Typ den nivån.
Och då är det så här, i de här tiderna när liksom klimatrörelsen som liksom, och det är det svåraste för oss män att empatisera med så här, torvbrytning och mycket mer och utsläppen att, för det är någonting du inte ser och inte kan känna med och dina spegelneuroner funkar inte så bra kanske när man pratar om våra utsläpp för du har inte sett det. Så varför ska jag tro på det för liksom? Och då säger jag att det är vidrigt med killar som tänker så, man bara är det där vi är? Men vi får, ja, vi får.
Har du något som du vill tillägga?
Vi måste satsa pengar på järnvägen. Varför säger jag det för?
För att Lior fortfarande inte har kommit. Ja. Och han skulle varit här för många, många timmar sedan.
When do we want it?
Now. men det har varit jättefint att få sitta ner med dig, även om Lior inte var här. Det kanske blir någon annan gång framöver igen.
Jag hoppas det.
Det hoppas jag också, när du varit inne liksom i politiken lite mer och ser hur det går, så att vi kan börja ifrågasätta det lite och hur det har gått.
Det ser jag fram emot.
Nice. Har du något boktips eller något som lyssnarna borde se eller lyssna på?
Ja, Kurdspåret av Joakim Medin. Han satt ju i fängelse i, nu var det nog snart ett år sedan, och kontext då, det är alltså 2025 mars tror jag det var. Blev fängslad av turkiska staten. Och han hade tidigare skrivit just boken Kurdspåret som handlar bland annat om när Sverige la om sin analys kring vad NATO är. Helt plötsligt så vill man ha NATO jättemycket. Och då slängde man kurderna under bussen för att jag är då glad om man skrev om svenska grundlagar. Det pratar vi väldigt lite om, men också om vad svensk kurder idag drabbade av. Så det är en fantastisk bok som jag tycker inte bara beskriver kurd- och kurdistanfrågan bra, utan också hur snabbt det kan gå så fort vi går in i det som kallas för undantagstillstånd. Vi lever i exceptionella lägen, för det hör vi när vi pratar om gängkrig. Det kan vi prata om på alla fronter förutom klimatfrågan. Det finns aldrig undantagstillstånd i klimatfrågan. Är inte det spännande? Så vill man se hur just den här chockdoktrinspolitiken som är sinnessjuk i nära tid har funkat i Sverige, då ska man läsa Kurdspåret och vad faktiskt vad det gör med, alltså hur snabbt ett sånt så här starkt land som Sverige kan lägga om sin analys vad medborgerliga rättigheter är och vad det ska vara betyda för liksom för oss. Så det är mitt tips, Kurdspåret av Joakim Medin.
Det tar vi med oss, det ska jag också läsa. Toppen. Tusen, tusen tack för idag.
Tack för att vi fick vara med. Jätteglad. Och heja alla er som lyssnar. Ge er ut i valrörelsen. Så. Och fråga, stressa partier. Lyft era frågor. Ta plats. Det kommer bli kul. Men också hemskt. Men jag hoppas på att det första och främst blir kul. Vi måste vara glada att vi står på det, tänker jag.
Absolut. Tack för idag.
Tusen tack.
Den här podden är helt beroende av donationer. Så vill du gå in och stötta vår podd och höra på kommande avsnitt så kan du göra det på vår hemsida artastellvartmarker.se/donera. Eller göra en överföring till vårt bankgiro som är 652-6404. Och vi vill tacka alla som så här långt har donerat till podden. Och till alla ni som inte har donerat, gå in och donera.
The climate crisis is a cold red for humanity.